Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hur många 9 cm krukor har du, Patrik?
Ja, det är ju par tre tusen kanske.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig i cyberrymden har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur står det till?
Det är jättebra som vanligt.
Härligt. Bra. Nu under sommaren så har ju vi bestämt oss för att köra lite av en frågespecial i Event på katastrofen. Vi får ju väldigt mycket frågor till podden. Vi uppmanade människor att skriva frågor på Instagram och det kom så sjukt mycket frågor. Så nu tänker jag att vi under sommaren betar av de här och får vi se om vi hinner alla. Det tror inte jag att vi kommer att göra. Jag förstår att du har massa grejer du vill säga, men jag tillåter inte det. För du måste vara lite disciplin, Patrik. Om vi ska komma igenom det här, då måste vi köra. Då måste vi svara på frågor 50 minuter och vila 10 minuter. Annars kommer okay. Aldrig att hända. Vi kommer få en fråga från Malles Place som skriver: om jag ska investera i en viktig sak, vad skulle det vara? Jag gissar att det har med beredskap att göra då. 2 små barn, 2 vuxna, bor i villa i Småland. En sak. Vill du ha betänketid?
Ja, jag måste vara tvungen att ha det. Jag står och säger vatten eller mat höll jag på att säga. Men
jag tror att när hon säger investera, då tror jag att det är liksom en större grej. Det låter så.
Ja, eller till och med att det faktiskt är en typ av investering då.
Nej, jag får inte känslan av att det är typ så här, köp aktier i ABB. Utan...
Nej, men då gör jag så här. Eftersom det som du drar ihop det lite där och gör det lite lättare, så blir det ju ett vattenfilter. Ett stort, i alla fall 10 liters gravitationsfilter. Med reservfilter till.
Nu pausar jag en liten stund här så att vi alla hinner anteckna. Så att, nu skriver vi upp då. Ett gravitationsfilter, minst 10 liter. Minst 10 liter i vad?
Nej, men gravitationsfilter finns ju av olika slag då. Jag själv har gått på de här enklare, det är egentligen 2 behållare i rostfritt. Det finns i plast, det går att bygga själv också i och för sig. Rostfritt, du har ett kärl, övre kärl som du ställer på det andra. Och där i så har du keramiska filter, stavar som står upp. Och vattnet måste rinna igenom dem. Och då är det så små porer så det tar i princip allting då, va. Det finns olika typer av filter och där får man sätta sig in i själv. Och det är lite grann beroende på vad det är för vatten och sånt som man vill rena med. Om det är vanligt regnvatten eller om det är sjövatten eller ja så. Det kan ju behöva även till dricksvatten rena sitt eget då. Kranvatten till och med ibland. Och sen under så har du en annan behållare som det här rinner ner i sen då när det har runnit igenom de här keramiska filtrerna. Och i den behållaren så samlas ju det rena vattnet och du har en kran där så att du kan gå och tappa ur om du ska laga mat eller dricka då.
Perfekt. Ett perfekt svar, Patrik. Och Malles Place, om det är så att du egentligen är på jakt efter en ekonomisk investering, då är mitt förslag att du köper aktier i gravitationsfilter, för de kommer att sälja som smör efter det här.
Ja, precis som Dacia Duster. Du, de har inte hört av sig med någon sponsring av en ny bil till mig än.
Det är för jävligt. Vakna, Dacia Sverige. Vad håller ni på med?
Ja.
Okej, Nästa fråga. Hur får man rimlig balans mellan till exempel ett heltidsjobb, barn och småbruk, självförsörjningsdrömmar? Skriver Hulegarde.
Var sak har ju sin tid, så är det va? Och ofta har man kanske småbarn när man är lite yngre och man tänker att man vill göra allt genast. Men händer inget dramatiskt så är ju livet ganska långt. Och är det beredskap man är ute efter så räcker ju inte tiden alltid till att göra allting själv. Utan då är det väl så kanske att det effektivaste är faktiskt att köpa. Bygga upp livsmedelsförråd, eventuellt utrustning, sådana saker också då att förbättra på. Allt ifrån sjukvård till hygien till städ till att man har det helt enkelt. Va? Men om man vill börja göra saker så håll det roligt. Det är inget självändamål med självhushållning. Och ser man ur ett beredskapsperspektiv så är det ett komplement. Vi har ju pratat om det förut, det här med odling och sånt va. Om man inte går upp på jordbruksnivå då i självhushållning alltså. Men då pratar vi ju väldigt, alltså ska du ha uthållighet där, då pratar vi ju på arbetshästar eller oxar och sådana grejer också. Så att då ja. kan man köra jordbruksmuseum under tiden innan ja. Det går åt skogen. Nej men alltså det viktiga där är, sätt inte den här pressen på dig. Man gör sig bara olycklig. Och är man småbarnsfamilj så är nummer ett att man är ansvarig för en annan människas barndom helt enkelt. Va? Så det är väldigt viktigt på alla aspekter det nu innebär då. Va? Men det innebär inte att man ska knäcka sig på att odla morötter i alla fall. Det är en sak som är säker.
Det brukar du vara bra på att påminna mig om. Att det viktigaste är liksom att man håller ihop som familj.
Ja, och att man, alltså småbarn är ju krävande. Förr har man ju varit många generationer som hjälpte oss. Nu har vi ju dagis i och för sig och så också, men det...
Ja, förskola heter det.
Ja, just det. Det var viktigt, ja. Ja, precis. Ja, men det är ju det.
Ja, det är viktigt för att för alla utbildade pedagoger så är det ju viktigt.
Jo, men jag vet det.
För hela statsen. Ja.
Ja, precis. Och det har du fått bli påmind om, misstänker
jag. Jajamän.
Ja. Men i alla fall så det kräver ju mycket. Alltså det här att bara få ett hushåll att fungera med mat och städning och kläder och tvätt och det. För det är ju också självhushållning höll jag på att säga va. Grundfunktioner i en beredskap och i ett hushåll med. Så att ha inte, då barna blir större fortare än man tror. Sen kommer barnbarna. Så är det. Nej men håll det på en rimlig nivå så att det är roligt. Och är det så att man vill ha mer beredskap så som jag har känt ett ansvar att ha. Så det är inte många arbetstimmar för att köpa det som du får lägga oerhört många timmar på för odla när man tittar på näring och kalorier och sådär va. Så mat är jättebilligt fortfarande jämfört med att producera det själv alltså. Om man räknar arbetstid. Mm. Och det ska man vara rädd om arbetstiden då va.
Ja bra. En fråga som angränsar till det här har vi fått från Olle Sander. Han skriver, hur övertygar jag familjen att vi ska förbereda oss och bli mer självförsörjande?
Ja, vad säger du där Kalle?
Ja, alltså jag vet inte.
Det beror på kontexten lite grann.
Jag tänker också att man kanske inte behöver övertyga familjen så himla mycket. Om du Olle sätter igång och öka beredskapen hemma. Om du ser till att ni har ja men typ salt och vatten. Det behöver inte de andra vara involverade i ens en gång. Utan det kan ju bara vara någonting som du gör och sköter själv. Så gör jag. Det är ingen som, alltså det är inte som att Britta är engagerad i att våra vatten dunkar i jordkällan. Utan det har ju jag fixat själv. Mm. Det är en ganska liten grej att göra. Sen tänker jag att det där med, som du brukar prata om Patrik, det där med brandövning och sånt där, det tycker ju, det kommer ju familjen tycka är kul. Så driv det själv, Olle. Vänta inte på att det ska vara liksom någon annan som gör det åt dig. Det är mitt förslag. Kör över familjen är mitt förslag.
Nej, men jag tror du är inne på helt rätt spår. Och det är ju faktiskt också att på sikt kanske få folk eller de andra i familjen att bli intresserade. Och även att man pratar om det.
Mm.
Och visa på saker. Sen är ju vi givetvis olika pedagogiska och berätta och så om saker och ting också. Jag har ju pratat om sånt här hela mina barns uppväxt.
Mm. Nej, men sen, det blir ju liksom, det är ju härligt för familjen om det alltid finns rostbröd i frysen i uthuset. Alltså, mm. Och det är inte, det kanske inte är beredskap för liksom i händelse av kris. Det är mer vardags, att det, så att det finns rostbröd så att Essa kan få sin macka på morgonen även om jag glömt att handla eller inte hunnit handla liksom.
Mm. Nej, men sen är det ju så här också att det här med beredskap / prepping då, alltså det är ju egentligen ingen avgränsad grej liksom, utan det är ju, vi har pratat om det förut, det är ju ett ansvarstagande liv egentligen. Alltså att man har saker hemma. Det är ju, jag förmodar att det är för en av föräldrarna i familjen som vi fått frågan ifrån här. Och nej, men se till att ha mer mat hemma. Se till att ha vatten. Fixa lite dunkar. Se till att alla har riktiga kläder. Håll på med, försök få igång friluftsliv. Skaffa utrustning och sådana saker så ni har det, va. Och sen kan man ju kanske göra roliga grejer av det också. Men, nej, men jag skulle vilja säga att i just i barnfamiljer och så handlar det ju alltså om att föräldrarna inser att det är jag som är ansvarig för min familj.
Mm.
Det är jag som ska se till att vi klarar oss och har det bra även i svårare tider.
Mm.
Och ja, sen har jag och du valt livsstilar, jag sen några decennier och du sen några år, som inbegriper småbrukar livet också då som livsstil. Och vi springer ju runt och leker hela dagarna, jag och du, bara och gör massa roliga grejer, eller hur?
Ja.
Ja.
100%.
Ja, men faktiskt på sätt och vis är det ju så, va, och så sammanfaller det där då. Vilket gör att det blir ännu bättre då. Det har ju det där också med, om man driver det vidare till nästa nivå, så är det ju det där med att ha den här nyfikenheten. Och också känna att man faktiskt kan, det här som jag tyckte det var så himla bra ord som du tog där, att vara kapabel.
Mm.
Det gillade jag. Att vara en kapabel människa, en som faktiskt kan ta tag i saker och lösa saker och klarar av att göra vissa grundläggande grejer och sånt där, va. Nej, men det påverkar ju självbild och identitet och allting. Det är ju en... Ja. Nej, det är väldigt roligt.
Ja, men det börjar bli stor skillnad för en i livet. Alltså, så, jag upplever det ganska starkt liksom sen de senaste 2-3 åren sen vi flyttade ut hit. Vad jag kan mer. Alltså, om något inte funkar så då tänker jag inte så här, jag får köpa en ny, utan då tänker jag typ så här, undrar hur den här funkar. Alltså det är så jävla spännande och se på världen på det sättet. Jag tycker jag blir intresserad av liksom att bli medveten om hur saker blir till, hur mat blir till och liksom var den kommer ifrån eller hur maskiner funkar, eller det är bara, det skapar liksom mer mening, tycker jag. Man känner sig som att man är mer inkopplad mot sin omgivning.
Ja, men det är ju så. Kalle har upptäckt världen. Upptäckt världen vid 40. Ja, men lite grann så, va? Alltså att för det som jag som har haft det här som livsstil hela mitt vuxna liv och även barndomen faktiskt på eget bevåg. Va? Jag var väldigt intresserad av sånt här även som barn då. Det har jag berättat förut. Och hur gör man? Hur fungerar saker och sånt där? Va? När man träffar andra människor nu med ett mer, när man tänker lite bredare mer varför det är saker som det är och så vidare, så slås man ju alltså av hur, jag vet, ni verkar inte gilla det där ordet, men jag har inte någon negativ laddning. Alltså det är ju en negativt uttryck alltså, men hur, jag vet inte något bättre, jag får använda det i alla fall. Ja, men alltså hur alienerade folk är ifrån den värld de föddes till, va? Det finns ju ingen connection. Alltså man vet ju inte hur saker i ens egen bostad funkar knappt alltså.
Nej.
Kläderna på kroppen, vad kommer de, hur funkar, hur, ja, mat, ingenting.
Mm.
Man hänger som i luften. Det är jättekonstigt, så här ultraberoende av ett stort globalistiskt system bara, va? Som, ja, det är märkligt hur de har blivit.
Ja, men jag brukar tänka på det där med hus.
Ja.
Alltså det är så... om man börjar tänka på, om man får liksom börja inse vad ett hus är och kanske också testa att leva lite utan hus, alltså bo i tält och så här. Man blir tacksam för huset och dess funktion, och också när man börjar intressera sig för så här, hur är ett hus uppbyggt och liksom, jag menar att det är som ett jävligt avancerad träkoja. Det är så kul att tänka så, tycker jag. Men det är lätt att ta det för givet att det bara, man ska kunna gå in här, så ska man kunna vara där. Så jag kanske blir flummig tanke, men om man...
Nej, jag tycker det är konkret, mycket... Kalle. Jag brukar ofta tänka när det är väldigt busväder ute. Himla tur att husen är ihåliga, brukar jag tänka då.
Exakt. Ja, men var tacksam. Jag brukar försöka säga det till mina barn. Så här. Tänk vad härligt att vi kan vara inomhus nu.
Ja. Nej, men jag känner igen hela det där som du tog upp nu faktiskt. Och jag tänker ju så om hus och ser på hus på det viset. För jag byggde ju mitt hus själv. Det tror jag sa i första podden eller något sånt där. Och jag ser ju på ett hus som en organism. Hur rör sig fukt, luft, drag, skydd, ytterskal, ventilation och så vidare, va? Så att det blir ju lite, man kan se på det som en organism också då.
Ja, coolt. Var det svar på din fråga, Olle Sander?
Vi får hoppas det.
Ja, hoppas det. Vi går vidare. Nu har vi fått en fråga från Demolinart.
Konstiga namn folk har nu för tiden.
Ja, eller hur? Hur som helst, han skriver så här, eller hon. Hur ska man förbereda sin privatekonomi inför katastrofen?
Oj.
Och det här är en fråga som jag är väldigt, väldigt... det här tar jag gärna, Patrik. Jag skojar bara.
Ja, alltså alla sådana här frågor hela vägen oftast, det är ju det där att om man ska kunna ge ett riktigt bra svar, så vill man ju ha kontexten, hur mycket pengar, stora kapital, alltså en dialog snarare för att svara på det, va. Men hur var,
alla
kan
vill
du
ha ett rakt svar, Patrik, som gäller alla nu.
Ja, generellt. Ett generellt svar. Och jag tror jag har svarat på den här frågan förut faktiskt. Det som jag själv har som förstahandsalternativ. Och det är ju faktiskt det att jag investerar i råvaror och sådana grejer. En del investerare, de köper ju optioner i ris och så vidare. Och jag köper råvaran direkt istället. Mm. Vi har ju alltså en inflation som breder ut sig mer och mer nu med det här pengatryckandet som når ut i konsumentleden och sånt. Så att visst, det är dagspriser, det kan bli stora skördar framöver också som drar ner priser och sånt där. Men du får ju redundansen på köpet, alltså att du har mat om det kniper. Men det gäller inte bara mat, utan det gäller ju alltså saker som du vill ha med dig. Jag uttryckte det ju så här, om det nu blir en riktigt illa kollaps då, om vi inte tänker på en månaders beredskap och så vidare, utan inför riktiga krascher som sträcker sig över år då, om det kan ju vara kraftfulla ekonomiska krascher, behöver inte betyda total samhällskollaps och så vidare, men det blir väldigt svårt att få tag i saker. Alltså ja. det är ju liksom inte, du vet, gå med gasmask ensam på vägen och inga människor och raserade hus och så vidare. Det är ju inte den, va, men dramatiska förändringar. Vad kommer att underlätta ditt liv då? I huvudsak så är det så här att du går åt en hel del resurser för en familj även i framtiden. Och väldigt mycket av det går att ha i lager.
Jag säger en grej som jag tänkte på igår. Jag har backat över en sån här vattenslangshona med bilen. Ja. Så att den är trasig. Och då hade jag inga fler. Så nu håller jag på att flytta en så här. Så det är svinjobbigt när jag ska fylla vatten till djuren eller vatten och så här. Så måste jag skruva loss den. Och knixa på den, och skruva på den och så använder den och så flyttar den tillbaka och så här. Jag tänkte så här, fan, man skulle ha ett gäng vattenslangshonor hemma. Så att man har det om det skulle bli, om liksom granngården är stängt över tid.
Ja, jag och du och alla andra som har det också, som har produktionssystem, som har livsmedelsförädling, odlingssystem och så vidare. För oss blir det ju viktigt att kunna upprätthålla de systemen.
Hur många 9 cm krukor har du, Patrik?
Ja, det är ju par 3000 kanske. Fråga hur många reservpackningar jag har till mina klokopplingar till bevattningssystemen.
Hur många packningar har du till klokopplingarna på ditt bevattningssystem?
20 stycken. Ja, men du vet vad en klokoppling är, va?
Absolut, men lyssnarna kanske inte vet.
Ja, men det är ju, nej, för ofta när man köper trädgårdsslang och sånt hem i trädgården, då har du ju Gardena eller något liknande sådana här plastkopplingar, va? Men ja. När man växlar upp lite grann, och framförallt om man vill ha riktigt hållbara grejer, så går man ju över till mässing.
Mm.
Och då finns det ju ett system som ofta används i plantskolor och så vidare. Det är som 2 klor, så att du bara knäpper på dem där då. Och det är kraftiga packningar i det där, så att det blir tätt då. Och de där klokopplingarna, de kan du nog faktiskt köra över med bilen om det inte är väldigt otur och någon stor sten under och så vidare. Men däremot så åldras ju packningarna då, va? Så är det.
Nu googlar jag klokoppling här. Det verkar ju superbra. Varför har jag inte så?
Ja, det är bra grejer. Det ska du gå över till.
Men så svaret på din fråga, Demolinart. Investera i din beredskap så att du är förberedd. Och också guld väl, Patrik.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Alltså, det är just det där med investeringar i när det handlar om pengar och det där. Jag vet inte om vi ska gå in på det. Varken du eller jag är ju några superexperter på det där faktiskt. Jag kan väl säga så här att det är ju en bedömning som var och en får göra faktiskt. Jag variera lite grann över tid beroende på vad som händer. Och ska man göra långsiktiga investeringar så är ju kanske, då får man ju bestämma sig vad man ska tro på, va? Nu har jag ju lagt väldigt mycket i produktionsgrejer. Du vet, jag har ju gjort min livs största investering i år förutom huset, höll jag på att säga, och några nyare bilar jag har köpt tidigare. Det har jag gjort i min enaxliga traktor med en väldig massa redskap och sånt till, och ett stort riktigt elverk då, va. Så nej, jag har ju inte det angenäma problemet riktigt. Men det jag kan säga, det är ju det, om man tror att det blir inflation, och det kan man ju tro nu i och med att det är sånt ofantligt pengatryckande. Och vi har ju hade ett ekonomiavsnitt, och vi pratar ju om det här med skuldekonomin och fiatpengarna och alltihopa det här, va? Och hur detta har gjort de rika rikare och ökat avståndet.
Har ju haft ett sånt avsnitt?
Jajamensan, ekonomisk kris, det var ett av de tidigare faktiskt.
Det är roligt att jag är så ointresserad att jag glömt bort det.
Det där tror jag faktiskt har varit ett av de populärare som, de som verkligen är intresserade av det hade nog stort utbyte, verkar som de jag har stött på i alla fall utav det då, va? Men grejen är så att då är det ju tillgångslag som åker med mycket, men sen är det också så att förr eller senare så slår ju det där ut och ekonomin går sönder, va. Och då sitter man ju där med konkursade företag, arbetslöshet, och då behöver ju folk pengar, och det blir ett väldigt stort utbud utav tillgångar. Guld, silver, bitcoin, hus, sommarstugor, skog, allting, de behöver ju pengar för att betala räkningar och sådana saker, va. Och när det blir stort utbud och pressad, då kraschar ju allting, va. Så jag vet inte riktigt vad man ska köpa. Sen finns det, går att tänka väldigt långsiktigt, och ja, de som pratar mycket för guld och silver och sånt, de har ju sina argument för det, och en del har för skogar, och en del köper gamla veteranbilar och fin konst, och en del köper champagne.
Mm.
Eller vin. Och lagrar och har. Alltså de här allra finaste långlagringsgrejerna då, som bara ökar i värde och överlever liksom en krasch på 10-20 år, va. Så det går att göra på olika sätt. Men jag tycker inte vi ska gå in och ge detaljråd om det där då.
Man kan väl också fundera över vad kommer att vara liksom värdefullt efter den här hypotetiska katastrofen. Och då skulle jag säga, investera dina pengar i att lära dig göra skor, till exempel. Eller ja, bränna sprit.
Eller att du bygger upp en redundans så att du kan ha viss småskalig produktion och sådana saker, som vi faktiskt gör då. Va? Enkel biodling, grönsaksodling, snickeri, och kunna hålla igång. Skaffa stabila kvalitetsgrejer. Kostar mer, men och sen att du har reserv och servicegrejer och så för att kunna upprätthålla det där. För så är det ju med maskiner. Reparation och underhåll, det är ju liksom, hör till, va? Annars så stannar maskinen ganska fort.
Och herregud vad mycket olika smörjnipplar det är på min nya traktor. Huh.
Mm.
Nu blir jag stressad. Ja, men bra. Det tycker jag var ett bra svar. Och sen så lite kontanter såklart ska man ju ha hemma.
Ja, det är ju en grundgrej, och det är ju även i det kortare perspektivet. Och någonting som man pratar om väldigt mycket och har gjort länge, men som faktiskt ökar nu, det är ju det ökade hotet mot IT-infrastruktur, alltså sabotage då, va? Och också som en del av krigföring då, va? Och det menar många att det pågår redan nu, va? Och är det så att det ska hända någonting eller man vill göra någonting, så slår man ju ut det, och då funkar inte bankomater eller elförsörjning eller kommunikationer och sånt där, va? Det har vi varit inne lite grann på förut då. Men kontanter är ju så att man kan hålla igång och köpa det allra nödvändigaste som man behöver då.
Det troligaste är inte att ryssen tar Gotland utan att de tar Swish.
Ja, eller både och.
Ja.
Eller att någon annan gör det, höll jag på att säga.
Men... vi går vidare. Här är en fråga från Redhead Aunt. Hon skriver, vad har ni kring mens för era kvinnliga familjemedlemmar vid beredskap? Alltså vad har ni, hur ser beredskap ut för intimhygien är väl frågan.
Mm.
Och då kan jag bara svara, för i min familj så det ska ju till väldigt långvariga katastrofscenarier för att det ska bli aktuellt för mitt tjejbarn. Och min fru använder menskopp. Den kan man ju återanvända. Så jag har inget stort lager av menskoppar. Det tror jag att hon sköter.
Nej, min hustru fyller 60 nu i december.
Ja, det är också ett bra tycker jag. Skaffa en hustru som inte längre menstruerar.
Ja, de tenderar ju att hamna där med tiden i alla fall faktiskt, så är det. Men jag kan i alla fall säga så här, att jag har ett, men då har jag inte menskoppar i olika storlekar och sådär, utan jag har faktiskt tamponger och binder i olika storlekar finns i förrådet. Och där är ju då tanken faktiskt det, att det kan komma någon med behov hit.
Mm.
För varken jag eller min hustru har ju det behovet idag. Sen går det ju att använda till olika saker givetvis då, men det är framförallt en reserv att kunna ha erbjuda, och det kan ju vara till vardags också.
Jag fick ett överlevnadskit av Lars Fält när jag filmade med honom. Alltså, han är ju som överlevnadsguru. Och han, i det överlevnadskittet så fanns det två tamponger för att ha när man ska tända eld.
Mm.
De tar en gnista väldigt bra om man luckrar upp det materialet som de består av. Så det kan vara bra att ha till flera saker.
Precis.
Nästa fråga kommer från Rasmus Byggmastar. Hur stort markområde äger ni? Alltså hur stort tomt är väl frågan. Och jag har 10 hektar.
Och jag har drygt ett halvt hektar. 5700 kvadratmeter. Du är en bondläpp och jag är en småbrukare.
Ja.
Du har ju traktor till och med som du åker runt i.
Mm. Otroligt sitter jag. Och jag är så nervös. Jag ska få göra ett riktigt jobb för första gången idag, min traktor. Jag ska åka och hjälpa en kompis att slå hans vallar. Jag är väldigt nervös. Men skit i det.
Nej, men det behöver du inte vara, Kalle. Du får ju se det som en utmaning. Nu ska du ju göra detta för första gången.
Ja. Det ska bli kul.
Ja, men det ska ju bli det. Du får ju upptäcka någonting. Och så får du avverka dina misstag och det här. Och lära dig det här nu då. Det är väl görskoj.
Verkligen. Nästa fråga kommer från Lampegarden. Kanske Lampegården. De skriver... De? Hen? Två personer på bilden. Hur lagrar ni all mat? Räcker den hela året? Och det här har vi varit inne på förut i podden. Maten räcker... Alltså, det beror väl lite på hur man ser det. Om maten räcker hela året. Om man tänker... Allt min familj vill äta under ett år har jag inte hemma. Utan vi måste handla vartefter. Men mycket mat har jag ju lagrad. Och vissa grejer räcker hela året. Till exempel... Konserverade tomater verkar som att det nästan räcker hela året. Jag tror att jag har en burk kvar och inga röda tomater ännu. Så det kan bli kris här om ett par veckor jag behöver köpa konserverade tomater. Men annars så har vi klarat oss bra på det. Potatis klarar vi oss nästan hela året på. Kött klarar vi oss hela året på. Det har vi ju frysar. Vissa grönsaker, sockerärtor har jag klarat mig på hela året. Det har jag förvält och fryst. Starka såser och picklade chilis har jag klarat mig på hela året. Då har jag jordkällan. Ja. Så vissa grejer räcker hela året. Och skulle det vara i en nödsituation, alltså att vi behöver äta för att överleva, då har vi mat så att vi klarar oss. Och jag förvarar i jordkällare, i skafferi och i frysar.
Mm. Jag tror du svarar...
tillägga?
Ja, jag tror du svarade rätt på den frågan. För jag tror att frågeställaren var inriktad på den maten vi producerar själva. Hur vi får den att räcka under året då.
Ja.
Mm. Jag har ju större lager utav sånt som är köpt som jag inte har producerat själv. Det är ju det som står för den stora beredskapen här. Odlandet är ju ett komplement.
Mm.
I och med att nej, men det är svårt att producera den typen av livsmedel som håller svälten borta då. Jag kommer faktiskt då troligtvis att skaffa får här då. Och börja med, ja, det är kanske inte jättelångt borta i alla fall va.
Han släpper en bomb i podden.
Ja, jag har varit inne på getter, men det börjar luta åt mjölkfår faktiskt. Men vi får se. Men då är det ju så här att den typen av livsmedel med lite kunskaper förvarar man. Vi har ju pratat om vete till exempel va. Som också är ett... bra foder till fåglarna bland annat då. Och även andra torrvaror, skafferivaror som många är vana vid att kalla det då. Va? Alltså bönor, linser och olika spannmålslag och sånt där. Ärter. Det går ju att förvara i decennier va. Som en bas, en buffert. Men sen det vi gör för att lagra, det är ju jordkällare, skafferi, kallskafferi, frysboxar. Konserveringsapparater har vi ju båda två nu då. Du kör ju din tryckkokare där.
Yep.
Och sen till viss del torka också då va. Torka och eventuellt salta. Inläggningar har vi också förresten. De kan ju också om man gör dem rätt och har bra hygien hålla väldigt länge.
Snyggt!
Mm.
Nästa fråga handlar om böcker. Knykvist 88 skriver: jag är ute efter boktips gällande småbruk och beredskap, typ topp 5 eller något, smiley.
Du, det där, alltså topp 5. Ska vi fyrdubbla den här podden så borde vi börja köra det, tror jag alltså. Femlister och tiolister och hundralister och sådana där
grejer. Folk älskar ju sånt.
Ja, jag tror det verkar verkligen så.
Har du några böcker som du vill rekommendera?
Ja. Det har jag. Jag köpte två böcker ganska nyligen. Och det var, jag har sett dem förut, men det finns en kvinna, jag tipsade ju om en YouTube-kanal här, var det förra gången? Ja, det var det. När vi pratade om den där väskan och det var ju Var redo.
Mm.
En medelålders man som har väldigt många inslag och man är väldigt intresserad av de här bitarna. Mer med väskor, friluftsliv, elduppgörning och alla de här grejerna va. Och, men det finns en annan kanal som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Som jag tipsar om i samband med det här då. Den heter Olors. O-L-O-R-S. Och det är en kvinna som är jätteduktig på slöjd och gör väldigt fina filmer om det. Så är man intresserad av allt... jag stötte faktiskt på henne när hon gjorde näverregnkläder.
Okej.
Efter förlagor som är härifrån där jag bor, i gräsmark. Näver är ju någonting som vi har använt mycket då va. Här pratade man bland annat om en, vi har ju varit inne på skor förut, en näverskomil. Man gjorde alltså, snodde ihop näverskor fort. Och så länge som en näversko... höll, det var en näverskomil det då va.
Jaha.
Men hon gjorde alltså hattar utav näver och även ett skulderskydd va.
Näverjacka och en hatt kantad med korvaskinn, finns det en sång som är va?
Okej.
Ja.
Finns det nog en historisk koppling kanske lite grann till det där då. Nej, men hon har en kanon. Hon tipsade om en bok. Och det är Kvinnor i väglöst land. Och det, vi har ju varit inne på det förut, det här som vi sitter och pratar om olika grejer och så vidare. Och det är ju så att människor som har haft det här i sin vardag, att behöva verkligen, alltså jag berättade om min svärmor bland annat, hon dog för bara, oj, är det 2 eller 3 år sedan nu? Ja, men alldeles nyligen. när hon var barn fick hon ju gå på myrarna med slotter och härsa och sådana där grejer, va, och räfsa hö. Så att det ligger ju liksom där. Och Kvinnor i väglöst land, det är en kvinna som har, hon intervjuar många och så, och redovisar för, då det redovisas det hur olika saker gick till. Det är ju framförallt då, jag nämnde den här för Britta när jag var hälsad på sist faktiskt, för hon kommer ju från Västerbotten och det är ju en snarlik kultur där, eller väldigt lik Norrbotten då som det här handlar om då. Det är ju de besvärligare förhållandena i vårat land då. Samma kvinna som har skrivit den här Kvinnor i väglöst land har också skrivit en bok som heter Urfödan, som handlar om vad folk, hur folk klarar sig och vad de levde på förr då.
Gud vad spännande.
Ja, spontant. Min hustru har ju gått igenom de här och hon är ju nästan rörd, va? För hon har ju tillbringat mycket, ja, hela somrarna och sin mormor och morfar ute i Björnträsk, just på ett sånt här litet småbruk. Där mormor växte upp och var ute och slog på myrarna och sånt där då, va. Så hon har ju sett alla de här redskapen och sett dem användas och sånt där i barndomen. Hon får ju otroliga... Ja, hon har inte suttit och gråtit jättemycket när hon har läst boken. Men hon har varit väldigt förtjust i den då.
Ja, kul.
Så är det. Sen var det 5 böcker.
Och får jag ta några eller?
Ja, gör det.
Dels den här, en klassiker är ju John Seymours Självhushållning. Den känns som att den är given. Det är en väldigt hands-on bok med små kapitel om allt från hur man har höns till hur man odlar till hur man härsar hö till, ja, det står liksom allt där i. Bra resurs. Också kul att hålla på och läsa för och fantisera om hur man, om projekt man vill dra igång. Så det, den känns given. Och sen har jag en annan bok som heter Living on a Few Acres. Som US Department of Agriculture verkar vara som har gett ut den boken. Roligt. Ja, det är i alla fall en toppenbok. Den kan ni också skaffa. Och sen har jag ett annat tips som är Guinness rekordbok.
Ja, där får du utveckla den, Kalle. Jag tyckte jag snodde den faktiskt.
Man har någonting som ger mycket glädje till familjen. Alltså som man kan ta fram och läsa lite grann i för att det ska bli kul. Och då är det ju roligt att läsa så här, vem hade längst naglar i världshistorien och sånt där.
Mm.
Så det är någon typ av underhållning tycker jag är bra också.
När du bara har 5 böcker. Kalle. Finns det ingen referensbok?
Ja, det blir den tyvärr. Då är det Självhushållning, Living on a Few Acres, Guinness rekordbok.
Du får ta 5 så tar jag 5, Kalle. Ta 2 till nu.
Och sen då tar jag en Kaks bilatlas.
Mm.
Kungliga Automobilklubbens bilatlas. Och sen någon sån här kokbok som alltså en gammal kokbok, vad heter de? Annas kokbok, vad fan heter de?
Husmoderns
kokbok.
Kajsa Varg från 1700-talet.
Ja, den. Vår kokbok finns det någon som heter, va?
Ja, den hade jag tagit med på min 5 i topplista faktiskt. Den kommer jag ta sen då, de 3 sista böckerna där.
Ja, så där har ni mina.
Mm. Det är 2 som jag tar som du tar och det är ju vår kokbok. Och kanske, jag tycker att, nej men liksom det glider över lite till taco på de senare upplagorna, va. Men lite äldre upplagor av vår kokbok, det står ju hur du styckar styckningsscheman. Det står hur du gör krämer, sylt, saft, leverpastej. Alla de här grejerna finns där, va. Så att en sån gedigen kokbok som ett referens, det är givet tycker jag på en 5 i topplista. Och jag är nog en god vän av just vår kokbok. Finns ju några stycken faktiskt att välja mellan. Bonniers och Ica har väl en också. Vår kokbok, det är ju kooperationens gamla kokbok då. Sen väljer jag faktiskt den här Självhushållning också. Jag breddar inte, utan jag får ju ta de fem då som jag faktiskt personligen skulle ta. Och det gör jag därför att det är en bok som har haft betydelse för mitt liv när det gäller de här bitarna. Jag älskade den boken när den kom på svenska. Jag var i högstadieåldern då på 70-talet där, va? Och läst den och bläddrat i den säkert 1000 gånger, va? Jag låg i hängmattan under äppleträden på Lillegården där jag växte upp och läste den här. Så sprang jag runt och gjorde massa saker sen. Startade Patricks kaninavel och gjorde äpplevin och utökade grönsakslanden och sådana där grejer. Jag ser den faktiskt. Jag tycker väl kanske inte att den är någon jättebra referens- och uppslagsbok. Men det måste ju vara en av de bästa inspirations-idéböckerna som har varit på det här området. Och jag älskar just den där äldre upplagan med de där bilderna i. Jag köpte en senare upplaga och det var inte alls samma känsla i den boken som det var i den första.
Ja, man vill ju åt de där 70-tals illustrationerna.
Ja,
som de känns är... som en sån här gammal flygsäkerhetspamflett.
Ja, det var... Gud vad fint det lät. Nej, men då är ju saken... Jag har ju pratat om min svärmor tidigare här och kopplingen till böcker och som min hustru läser också nu och så. Och jag också, jag har inte läst dem en dag och bara bläddrat i dem. Men det är så här att när vi var upp till Björnträsk nu då, jag har ju varit uppe mer eller mindre varenda år, då hade hon den här gamla självhushållningsboken där uppe. Så den har jag fått ärva efter svärmor nu. Så nu har jag den som minne från henne. Så nu har jag en av de där första upplagorna då. En gammal sån. Så den boken är på min femlista. Och sen har jag en till då förutom de där två som jag nämnde. Det är en engelsk bok faktiskt. Och det är en kvinna som heter Carla Emery. Hon är död sedan några år tror jag nu. Men hon har skrivit The Encyclopedia of Country Living. Det är en sån riktig amerikansk, alltså över 5 centimeter tjock tror jag den är. Och stor A4. En riktig, och det är mindre inspirationsbilder och sånt i den, utan den är... Det är ett referensverk. Det står allting i den. Faktiskt.
Bara till exempel?
Oj. Ja. Nu är det ett tag sedan jag tittade i den. Men allt ifrån hur du tar hand om skador och sjukdomar till alla mejeriprodukter, till odling, till... Ja... I det närmaste princip allt som behövde kunnas på ett småbruk.
The Encyclopedia of Country Living heter den i alla fall. Så ja, den ska vi köpa direkt nu.
Ja, det tycker jag du ska göra. Carla Emery.
Det var 3 böcker. Du hade i och för sig 2 förut också. Men de kanske inte kvar in på topp 5-listan eller om du var bra tips.
Jo, men det är de 2.
Ja, det är de. Ja, bra.
Ja, jag tar med dem eftersom jag tycker de var så bra där. Och så fick jag möjlighet att berätta om... Olors, den YouTube-kanalen där med. Hon har högklassiga filmer i olika gamla slöjdtekniker då. Träslöjdstekniker kan man säga då. Jätteduktig.
Ja, vad fint. Då så, Knyqvist 88. Då har du... Det blir ju 8 böcker att köpa direkt.
Mm.
Och med det säger vi tack för idag, Patrik.
Ja,
bra jobbat. Vi följer oss på Instagram. I väntan på katastrofen heter vi där. Och hör av er om det är något. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Hej då.
Mm. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.